Blodsarvet av Annika Lidgren, inläst av Pascal Crépeau-Vibe för Saga. Stockholm, augusti 2016. Boris satt på andra sidan av det stora bruna skrivbordet mitt emot poliskommissarie Johan Karlander. Boris var en kraftig man med breda axlar och vanligtvis mörkt bruna ögon i ett vindpinat ansikte. Nu var de svarta av oro. Det mörka håret låg bakåtkammat och han lutade sig lätt framåt på stolen med blicken fäst på kommissarien. Oron han kände över att polisen inte tog det på allvar var tydlig. Johan såg på paret som kört upp från Skåne för att leta efter sin försvunna dotter. Han förstod mycket väl deras upprördhet. Det var lätt att identifiera sig med som förälder. Johan hade själv två barn. Båda betydligt yngre än deras Nadja, som var 19 år. Om han utmanade sig själv och tänkte tanken ända fram att något av hans barn skulle försvinna, skulle kraften i benen ge vika och att bara andas skulle bli en utmaning. Han visste det. Han hade varit där förut och sköt därför de tankarna ifrån sig. De gjorde honom oprofessionell och det skulle varken hjälpa Nadja eller hennes föräldrar. Det hade tagit Johan många år att lära sig hantera allt som kom med att arbeta som polis. De första åren mindes han som riktigt jobbiga. Att se människors allra sämsta sidor. Det var svårt att ta in allt de kunde göra mot varandra. När han väl vande sig gick det bättre under några år, till den dagen han fick barn. Då var han tillbaka på noll igen. Det blev omöjligt för Johan att arbeta och han bestämde sig för att börja gå i terapi. Terapeuten lärde honom metoder för att hantera olika situationer som uppstod och skulle uppstå framåt i tiden. Framförallt lärde han sig att skärma av, att skilja på arbete och privatliv. Metoderna blev en livsnödvändighet för honom för att kunna stå ut och han använde dem fortfarande, även om det inte var lika ofta. Han hade slutat på gatan och arbetade som kommissarie. Det blev väl hans räddning egentligen, eftersom han inte ville sluta med yrket som han lärt sig att älska. Vlana, Nadjas mor, satt tyst bredvid sin man och iakttog kommissarien. Boris ville föra det här samtalet. Det hade han noga påpekat innan de gick in på polishuset på morgonen. Samtidigt kände hon till hans svårigheter att hitta rätt ord när han var upprörd. Nadja borta i 3 dagar. Inte skola. Inte tenta, sa Boris och stirrade intensivt på Johan. Aldrig Nadja göra frivilligt. Desperationen lös i hans ögon och rösten gick upp en oktav i slutet av meningen. Vi letar efter henne, svarade Johan lugnande. Det har gått ut en efterlysning. Alla radiobilar har information och hennes bild med sig. De söker i detta nu efter henne. Johan tittade mjukt på dem. Vi har inte så mycket att gå på tyvärr, fortsatte han. Dessutom är hon myndig, så vi kan inte efterlysa henne förrän 3 dagar efter anmälan. Hur har hon det med vänner? Hon känner bara sina klasskamrater, svarade Vlana. Nadja har precis flyttat till Stockholm för att studera juridik. Vlana såg på Johan. Han verkade vara en sympatisk man med vänliga ögon. Han gör säkert sitt bästa, tänkte hon. Att Nadja valt att flytta till Stockholm för att studera hade varit under föräldrarnas tysta protester. Hade de fått bestämma skulle hon studera till Köpenhamn eller i Lund, bott kvar hemma under de åren. Tåget till båda städerna gick bara 2 kilometer från deras hus i Landskrona. Men Nadja hade varit bestämd och vägrat ändra sitt beslut. Stockholm var främmande för både Boris och Vlana. De hade aldrig varit där och förstod inte varför det var så viktigt för henne att flytta dit. Samtidigt ville de uppmuntra hennes lust att studera och sa inte mycket mer om det. Lägenheten de till slut hittat till Nadja var fin. Hon hade nöjt sig med gamla, slitna möbler och det mest nödvändiga. Det var tänkt att de skulle köra upp under hösten med fler möbler till henne för att göra det mer hemtrevligt. Det hade inte fungerat rent logistiskt att köra upp ett last i Stockholm när det väl var dags för hennes skolstart. De 2 yngre brödernas skola började och Vlana själv hade ett stort jobb på Helsingborgs tingsrätt. Nadja fick åka upp själv.